Norrköping, det är en jävla stad. Då har du aldrig gått på stadens södra promenad.
Ja, men välkomna till Två fyllon och en sanning med mig, Freddy Amboy Kalmeby och...
Mig, Danne Asp.
Ja.
Tjena.
Och det är så jävla skönt att inte Jeppe är med idag.
Eller hur?
Ja, den andra, det andra fyllot då, för ja. Du är ju sanningen, Danne.
Ja, just det. Det har ju blivit så.
Ja.
Så pretentiöst och fint
ja,
låter med sanningen.
Ja, nu är det bara de fina kvar. Ja. Slipper vi den där dryga jävlen. Ja, och det har jag faktiskt hört många har sagt på sista tiden att det känns som att han förminskar mig. Jeppe är ju världens underbaraste människa, men de känner ändå att han förminskar mig eller att jag själv sätter mig i en mycket trögare situation, att jag låter ibland helt jävla bombad.
Han använder alltså på din bekostnad
ja,
så ska
exakt.
Han göra sig själv lite bättre.
Tack för att du förstår mig Danne. Det är precis det jag vill förmedla.
Det gör aldrig du.
Nej, precis. Exakt. Exakt. Men du, hur är läget med dig då Danne?
Jo, men det är bra. Det är bra. Jag kan inte klaga.
Nej.
Fötterna ner, höll jag på att säga.
Ja.
Nykterheten är stabil,
ja.
Vad jag vet. Och själv då?
Nej, men det jag känner samma sak. Det är fötterna på jorden och jag mår jäkligt bra. Och jag försöker jobba med min ödmjukhet. Och jag försöker jobba... jag har varit där rätt ofta nu att jag får jobba lite med... Alltså titta mig själv i spegeln ibland. Ja, men du vet, fan jag kan inte bara köra på mitt race utan, ja men broms nu Freddy, titta dig själv i spegeln. Vad gör du som kanske får andra att bemöta dig på olika sätt och sådär. Där har jag varit mycket. Ja. Men jag mår jäkligt bra. Ja. Och jag tror inte jag liksom är ett vidrigt nyktert fyllo liksom, om du förstår vad jag menar.
Nej, men det är bra. Det är bra. Ja. Det är en bra riktlinje att köra på.
Ja, vad så jävla nice.
Ja,
jag längtade lite efter det här idag.
Jag också. Vi har ju en... Vad ska man säga?
Bakom kulisserna
som sitter någonting och väntar idag.
Ja.
Som, ja men det ska bli sjukt spännande.
Ja, jag längtar.
Och jag har ju nyss också, jag ska säga inte säga läst, vi har ju fått boken till oss. Jag har lyssnat, har gjort, för det passade mig bättre. Så jag har precis lyssnat klart på
det. Måste man alltid förklara det? Att jag har inte läst, jag har lyssnat precis som om det är lite skam i att jag har inte läst.
Ja men kanske då, det hade ju känts bättre att jag hade läst det. Men nu försökte jag vara ärlig så att jag har faktiskt lyssnat.
Ja.
För jag skulle hinna med allting så.
Ja.
Men, och, ja, men den har grepp tag.
Ja.
Jäkligt, jäkligt bra bok.
Så jävla häftigt. Vad säger du, ska vi släppa in henne?
Ja men det ska vi.
Författaren till boken vi ska prata om.
Ja, det tycker jag.
Hon heter Erika. Hon är författare, författarcoach. Och en jävla massa mer. Och hon har en historia att berätta som hon har berättat i den här boken som är helt otrolig. Som jag tror väldigt många kan känna igen sig i. Välkommen Erika!
Tack så jättemycket. Vilken fantastisk presentation.
Ja, men vi brukar ibland köra på med stora trumman. Alltså galen presentation. Men jag kände kanske att ämnet idag får vara lite mer. Och eftersom Jeppe har gett mig så mycket gliring så tänkte jag höja nivån lite på det. Ja,
det låter fantastiskt. Ja, nej men jättefint. Jag är så glad att ni har läst, lyssnat på boken. Jag tycker det är helt okej att lyssna på en bok. Absolut.
Ja, vad bra.
Du är förlåten, Danne.
Det var en bra uppläsare också, måste jag säga. Det kan ibland vara lite så viktigt för mig att jag tycker det ska vara en skön röst att lyssna på. Där hade du fått till.
Ja, men jag är också. Jag är nöjd med rösten faktiskt.
Ja, vad härligt.
Mm.
Men berätta bara innan vi börjar prata om din bok och din historia. Vem är du Erika? Hur gammal och vad jobbar du med och hur lever du och var bor du? Och, ja men du vet, var befinner du dig i landet?
Ja, jag befinner mig i Norrköping. Där också min bok utspelar sig. Jag är född här och uppvuxen här och har kommit tillbaka hit. Min familj, eller ja, min man, jag flyttade hit för nu är det väldigt länge sedan. Jag bor tillsammans med min man och våra två tonårs söner. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och tyska. Och jag som lärare under ungefär 12 år här i Norrköping. Men sen så var det någon som började plocka på lite. Och tankarna på att jag skulle kunna göra någonting annat började blomma upp. Så jag gick en lektörsutbildning. Och efter halvår av utbildningen så sa jag upp och startade ett företag. Och sen 6 år så jobbar jag med mitt eget företag. Jag hjälper författare att utveckla sitt skrivande. Och jag också har mer skrivtid än vad jag hade när jag var lärare.
Aha.
Vad häftigt. Att jag älskar ju sådana stories. Det hade jag kunnat tänka mig att prata om hela avsnittet. Det här med att du jobbar som lärare. Du lämnar den trygga världen. med månadslön och läraryrket och alla år på högskola och slänger in i något helt nytt. Ja. Det är asballt ju.
Ja.
Bara det inspirerar.
Ja, men det är... Ja, men det är...
Ångrar du det? Har du någon gång ångrat det?
Nej, jag har aldrig ångrat det. Och jag vill inte tillbaka, även om jag älskar att vara lärare, men det var... Alla vet ju att lära ut alltså mycket mer än att stå i klassrummet och undervisa. Och jag älskar den här friheten att kunna lägga upp min dag som jag vill. Och jag jobbar ju med någonting som bara är så fantastiskt. Så att, nej, jag ångrar ingenting alls.
Har det här med skrivandet, har det alltid funnits med dig på något sätt? Har det legat i nära?
Ja, jag drömde redan som liten om att bli författare. Hade nog en ganska romantisk bild av vad en författare var. Jag älskade att läsa och slukade böcker tidigt och sparade pengar när jag var till en skrivmaskin. Och jag skrev korta berättelser som blev egentligen aldrig färdiga, men de var väldigt lyckliga. Det var kärnfamiljer med pappa där alla var lyckliga och glada. Det fanns inte så mycket konflikter och motsättningar, utan det var bara en. Ja, men jag trivdes jättebra och bara sitta där och skriva. Så att det har funnits med mig. Och det var ju därför jag också valde att lära mig svenska. Och, ja. Att skrivandet har alltid varit viktigt.
Ja, ja. Och nu måste jag ju... Ska vi inte jinxa någonting vad vi ska komma fram till nu. Men vi som har varit med och följt med resan i boken som vi snart ska komma in till och själva ämnet vad det här avsnittet egentligen ska handla om. Det här ska ju inte handla om skrivande och författarskap även om vi skulle kunna prata om det också.
Det här är en kurs för er som vill lära er skriva bok.
Ja, exakt. Vilket du också håller, va? Du håller kurser fram. Det var där du sa ju.
Ja, precis. Jag håller kurser i skrivande. Jag har en medlemstjänst för författare. Just nu skriver jag också en bok åt en kund som har en berättelse men som vill ha hjälp att skriva den.
Uh-huh.
Så att jag jobbar med det på många olika sätt.
Uh-huh. Men också i boken då så framgår det ju att du får väldigt bra omdömen och kritik på ett gymnasiearbete som du gör. Var det någon form av så här startskott som kom tillbaka senare i livet? Liksom att det är någonting jag skulle kunna... förstår du vad jag menar?
Ja, framförallt att det var... Att det föddes den här tanken till just den här boken.
Ja.
Det föddes ju där eftersom det var det jag skrev om.
Ja.
Och det är lite så här att den här boken, det var den boken som jag var tvungen att skriva. Alltså det var liksom på något sätt inte förrän den här boken kunde bli färdig som jag kunde skriva alla som jag har inom mig som kanske är mer fiktiva och inte handlar om mig. Men den behövde liksom komma ur systemet.
Ja.
Jag förstår. Jag förstår precis vad du pratar om. Och då har inte jag skrivit en bok. Men ja.
Freddy håller på att tänka att han ska skriva
en bok. Nej, det gör jag inte. Men alltså, jag tycker ju författare är ganska töntiga. Nej, jag bara skojar. Åh, vad stelt det blev.
Ja.
Vi säger så, Erika. Kul att du kunde vara med.
Ja, tack så mycket.
Ska vi inte gå in? Jag är supernyfiken. Jag vill prata, jag vill höra. Jag vill liksom... Danne, ska du inleda liksom bokens titel?
Ja, jag tycker det är
så
lite...
Så börjar vi från början. Ja, precis.
Vad är det för bok som du nu refererar till? Som blev den här boken som du var tvungen att göra. Och då som jag förstår ett sätt också att lite grann reparera dig själv.
Bara få ur dig det.
Ja, jag har ju valt att kalla boken för Jorden själv och marken gungar. Och det var... Jag fick strida lite för titeln på förlaget. Det var inte alla som förstod direkt varför det var viktigt. Men för mig var titeln självklar ganska länge. Och länge betyder att... Alltså den här boken skrev jag på under 15 år ungefär. Innan jag hittade helt rätt. Innan jag visste... Jag visste att jag ville skriva om mig och pappa. Men jag kanske inte... Men jag kanske inte riktigt visste syftet. Jag ville inte bara skriva av det blir inte en bra bok, utan jag ville ju förmedla någonting. Jag ville ju att den skulle ge läsaren någonting. Men ska jag berätta lite vad den handlar om eller hur, eller ska jag berätta om
jag bara fastnade i att det tog dig 15 år att skriva boken. Det säger lite, det säger väldigt mycket till mig. Det är någonting du säger i en mening och sen så lämnar du den och går vidare och pratar om annat. Men för mig säger ju det liksom att jag får för mig att många idag som skriver böcker om alltså sin historia och självbiografi och sånt där, det blir så jävla ytligt på något sätt. Det är liksom, jag ska göra en bok och den ska jag ge ut för mitt egos skull. Mycket så tror jag att det är, eller jag får för mig det i alla fall. Men har man lagt ner 15 år av sitt tid på att få fram en produkt, då gör man ju det av en helt annan anledning. Vilket är fantastiskt, tycker jag. Det blir mer tyngd i det.
Ja, men vad fint att du säger det. Och det handlar mycket om att det handlar om många olika saker. Dels att förstå själv vad det är jag faktiskt vill berätta, men också att skrivandet innehöll en hel del rädslor. Det är ju ganska otäckt att skriva om sig själv, men kanske också framförallt att lämna ut andra människor.
Mm.
Som min mamma och min farfar och andra personer i boken som jag var rädd för att skada, svika eller på något sätt att någon skulle komma och säga sen att men där var det. Eller, sådana tankar gjorde ju också att det tog längre tid.
Exakt.
Jag tvekade ibland. Men när jag kom fram till vad mitt syfte var med den här boken, när jag landade i vad bokens kärna skulle vara, och mitt syfte med den här boken, det är att visa människan bakom missbruket. Alltså att jag ville visa att min pappa var mer än en A-lagare på en parkbänk.
Mm.
Och då hade jag det som min kärna, kan man säga, när jag väl hittade fram dit. Och då blev det lite lättare på något sätt. Och när jag också kunde, som jag skriver i mitt förord, var tydlig med att det här är min berättelse.
Mm.
Om min mamma hade skrivit den hade den kanske sett annorlunda ut. Eller om någon annan i min pappa hade skrivit den hade det varit en annan bok. Men det här är min upplevelse och min berättelse.
Och vi kastar oss rätt in i det, så får vi se vart det tar vägen. Men en fråga som jag får som läsare är ju, jag tror att den omnämns någonstans i boken också, just det här hur mycket kan man älska någon eller ändå vilja finnas där, vilja föra fram den här historien trots alla, alltså scenerna som du beskriver i den här boken är ju otroligt gripande och det är svek på svek på svek på svek. Var har du fått den kärleken och kraften ifrån?
Det är en jättesvår fråga, men jag har ju tänkt mycket på det. Men på något sätt så, när jag ser tillbaka som vuxen på mig själv som barn och hur jag såg på min pappa, så jag såg ju att alla runt om, min mamma, min farfar och farmor, alla vuxna människor var arga. Alla var besvikna. Alla tyckte att det han gjorde var fel och dumt, och kändes som att jag inte skulle var en av dem. Jag skulle inte göra det ännu värre för min pappa.
Mm.
Min känsla var att jag tyckte så synd om honom redan väldigt liten. Och jag såg på något sätt, jag såg hans lidande i ögonen och ville bara vara glad. Jag ville bara försöka göra det bra.
Mm.
Det är den känslan jag kommer ihåg. Jag som barn aldrig uttryckte att jag var ledsen eller tyckte att han handlade fel, eller utan ville bara att han skulle känna sig när han träffade mig, han får vara glad.
Mm.
Jag känner igen mig som fan i det där, för när mina föräldrar skildes så tog egentligen alla syskon parti för farsan, för att vi tyckte synd om honom.
Ja.
Jag kan inte säga att jag såg det här djupa sorgsna och det som jag tänkte inte så, och jag har inte reflekterat över det nu heller i vuxen ålder, men vi tog parti för farsan då, som kanske egentligen förtjänade det minst, för det var mamma då som medberoende och allt hon har gått igenom och så vidare, men det blev på något sätt pappa, det var han som blev utslängd, det var han det var synd om liksom.
Ja, jag tror att det är inte helt, alltså mamma och pappa, de kan göra ganska mycket om man älskar som barn, alltså det är verkligen så. Och jag var ju lika likadan mot min mamma, för jag blev ju det här barnet som aldrig sa emot och inte gjorde bror, utan jag såg ju att min mamma led också. Och jag skulle inte vara en orsak till att jag skulle vara ledsen, utan jag jobbade även hårt för att hon skulle vara glad.
Mm. Du är liksom diplomaten som ser till att alla har det bra runt omkring dig.
Ja, precis. Och det är väl kanske det som jag tydligast har tagit med mig in i vuxen ålder, och som jag sen då har fått jobb i terapi för att se. Jag såg inte ens att det var så. Det är ju att förstå varför jag blev som jag blev och agerade. Och hur skönt det var att få upp ögonen för det här och sen lära mig att jag inte måste... jag måste inte reda ut alla andras konflikter. Jag måste inte se till att alla är mår glad.
Mm.
Det är väl någonting som jag verkligen var med mig. Liksom, för mig.
Jag borde återkomma till det där som du sa alldeles nyss. Jag tycker det är ganska spännande just det här att det var som att alla roller redan var upptagna. Det fanns, alla var arga och bittra och sådär. Så liksom, någon var tvungen att ta den där andra rollen och ställa sig på hans sida. Och det är ofta det som kännetecknar mycket dysfunktionellt system, det här att rollerna är ingenting man kan välja själv, utan man får tilldela den roll och sen så helt plötsligt så har man levt ett helt eller ett halvt liv. Och ja, saker har bara hänt egentligen. Och sen till slut så, men varför hamnade jag här?
Men du menar men Danne, att du blir omedvetet tilldelad en roll? Alltså du, det finns en roll kvar att ta. Den tar jag. Alla ja, har tagit de andra.
Ja.
Ja.
Intressant.
Så, men om du, för de som nu sitter ute och som förhoppningsvis nu också kommer kasta sig på bokbörsen eller på Bokus och där man nu kan handla din bok. Men om du bara tar oss med lite grann, liksom, vad är det för jag, det bästa ordet jag får till mig att säga, det är ju att det är massvis med scener som beskrivs i de här kapitlerna ju. Glimtar där du och din pappa möts, eller delvis då glimtar då när du inte ens har födts än då, men från era liv tillsammans på något sätt ju. Men kan du ta oss med på någon sån liten scen så som det kunde se ut, liksom något utav de här minnena som du bär med dig?
Oj. Ja, men det finns ju väldigt många exempel på den här, alltså det kan vara, jag försöker ändå också de här små sakerna som kanske för någon utomstående inte verkar så stora, men som i mitt liv som dotter då till en alkoholist blev väldigt stora. Till exempel när jag då skulle gå till min träning och jag var, jag minns inte exakt, när jag var runt 13 år och pappa av skolan, för det här var under en period då han faktiskt hade en bostad. Det var inte så ofta han hade då. Och det var en ganska bra period. Han hade en behandlingsassistent som tog sig an honom och hade fått en bättre relation och sågs oftare. Så ska jag gå till min träning och så håll och bli glad att jag ska få säga hej när jag går iväg till min träning, och då ser jag systemet på sen. Och det är så himla mycket som händer då inom mig. Men jag hinner ju tänka att det kanske bara är en påse och sådär. Men jag vet att systemet ligger på gatan bredvid. Och just det här som han gör då mot mig, att han säger att det är öl. Och jag vet att han inte kan dricka några öl. Men tänker väl ändå att, åh, men säger han det? Och sen hur han ber mig att inte säga något. Någon, utan att jag ska bevara den här hemligheten. Sådana scener kan ju kännas, ja, det kanske inte, det var väldigt stort och det gjorde väldigt ont där och då, och startade ju också en oro. Vi då har bestämt att vi ska ses i helgen, och så vet jag att det kommer nog kanske inte bli så, för nu kanske det börjar en ny period. Sen om man tittar på scenerna när vi möts, så skiljer det sig ganska mycket också beroende på vilket det var. När jag var liten, kanske 10-11, och såg min pappa på stan. För min pappa var ju en av dem som hängde utav systemet. Han hängde i Hörsholmsparken. Alltså, man kände igen flera av A-lagarna och han var en av dem. Då gick jag fram till honom och sa hej och gav honom en kram. Och även om jag hade en kompis med mig, så jag kan inte förklara det idag, men det var liksom, det här är min pappa. Som att jag inte såg. Men jag måste ju ändå ha sett. Medan jag sen som tonåring då fick istället energi på att försöka hitta omvägar, och jag visste vart han höll till, att det var en helt annan sak att se honom då. Då var det mycket mer skam och så.
Och det är väl, tänker jag, en naturlig del också när man blir äldre och lite mognare. Del så för vissa då, så för den egen del så börjar man ju mer, ja, viktigt att passa in och alltså det här med rykte och skaffa sig identitet och sådär, men också det här att medvetenheten att hoppet har blivit lite tilltryckt så på något sätt.
Mm. Mm.
Jag tycker ju personligen, alltså den här första som du beskriver, den finns ju med i boken och den tycker jag ju är otroligt liksom, även om som du säger, den kanske inte är någon stark scen, men den säger ju så otroligt mycket, bara den här att farsan kommer upp med påsen och sen första tanken att men det kanske bara är en påse. Alltså den här förnekelsen som finns även hos anhöriga. Att det kan inte, det kanske inte är som jag tror. Det här tvivlet på sig själv, det kanske mig det är fel på.
Mm.
Men innerst inne så har du ju alltid vetat på något sätt.
Mm. Ja men visst, och vi har ju suttit på, vi hade lite, om det är jag som tror att det var en tradition och det kanske inte var så ofta som det känns, men när jag fyllde år ibland och pappa hade möjlighet så tog han ut mig på restaurang. Och även där kunde det vara att han beställde in öl. Och det var inte alkoholfri öl. Och det blev ju så otroligt jobbigt. Alltså, det var så många som bara liksom krockade inom mig. För att jag skulle vara glad och tacksam och vi skulle vara trevligt. Mm. Så kom ändå den här oron över hur kommer det här gå? Och kan man göra så här? Och det var ändå också ofta... skulle försäkra mig om att det var lugnt. Mm. Liksom, men jag kan dricka en öl.
Mm.
Jag visste ju verkligen att han inte kunde göra det.
Mm.
Så som vuxen om jag ser tillbaka så ser jag ju verkligen vad han utsatte mig för. Men det är ju en del av det hela.
Och det jag känner, jag har ju bara läst sekvenser i boken. Jag har typ slått upp en sida och så har läst och så har slått upp en och så har läst. Det spelar ingen roll. Du skriver om mig i boken. Vet du att du ger mig den känslan? Allt du säger. Wow. Nej men alltså allt du säger. Du skriver om mig. Allt du pratar om nu. Du pratar om mig. Det har bara tätt sig på lite olika sätt. Men jag känner igen mig i allt. Klumpen i magen. Önskan om att det skulle vara på ett annat sätt. Skammen inför kompisar. Kompisars föräldrar som pratar och ställer dumma frågor. För att de egentligen vet svaret. Men de utsätter... oss som små barn för det här liksom. Och jag tror verkligen att, och det är det som är så fint, för jag märkte när jag kom med i AA och började jobba med mig själv och liksom, då fick jag reda på att, men vänta nu, jag är inte ensam. Det finns så många fler som har tänkt samma sak som mig, som lider av samma sak som mig, som har samma bekymmer i hjärnan och så vidare och så vidare. Och jag tror det är så jävla viktigt att vi berättar det för de som lyssnar på det här, att läsa den här boken. För att de kommer känna igen sig. De är inte ensamma. Och det är det som är så fint när jag ser en grabb eller en ung tjej idag som är 12-13 år. Där jag vet att farsan super för mycket eller mamman liksom. Jag vet precis hur de har det. Det funkar likadant när du var litet barn, Erika, som när jag var ett litet barn, som de som är barn nu. Det funkar precis så. Det finns en kraft i att vi kan hjälpa och prata och liksom förmedla budskapet till varandra. Vi blir en sån styrka i det.
Ja, det är så fint. Och jag är ju så över alla som hört av sig, som jag inte känner, som jag aldrig har träffat, men som har hört boken. Och det är ju värt alla de där fem. En kvinna hörde av sig och sa att det var först efter att hon läst min bok som hon hade kunnat börja förlåta.
Exakt.
Ja, jag blev så himla... Då blir man ju väldigt berörd.
Mm.
Så det känns fantastiskt. Mm. Jag var på bokmässa helgen också i Karlstad och då kom det fram en mamma och en dotter och tittade på boken och jag berättade lite. Tittade dottern på mig och säger, men det där är exakt min historia.
Ja, exakt.
Ja.
Det är helt sjukt.
Och jag måste... Ja, förlåt. Jag måste också säga det att det som jag tycker också är boken ännu bättre, det är också att man får, alltså, man får ju följa, det är ju inte bara ditt perspektiv, man får ju även din pappas perspektiv och din farfars perspektiv. Alltså det blir så många olika saker och jag som inte har växt upp med den här typen av mamma eller pappa men har växt upp och blivit en alkoholist också då, som trots att jag har varit nykter nu 20 år, men jag kan ju känna igen mig otroligt i din pappas perspektiv när han är tonåring. Vi brukar prata om det här i podden att alkoholismen ser precis likadan ut som det gjorde för 40 år sedan som för 80 år sedan. Och lösningen är fortfarande densamma. Men just när din pappa får beskriva liksom vad det här gör med honom invärtes. Liksom. När han börjar ta de här första ölen och magin som flödar och jag kan släppa den här inre kritiken och skammen släpper. Så man känner nog igen sig i den här boken oavsett om man är barn och har vuxit upp med föräldrar eller om man själv dricker. Och sen kan det bli väldigt smärtsamt och också man har varit en pappa som har uttagit sina barn. Men det är en viktig bok.
Tack. Jag har också fått faktiskt både från de som har identifierat sig med min mamma, med min pappa och med mig. Exakt. Alla tre. Och just att jag har skrivit i min pappas perspektiv, det känns ju lite, det var ju lite läskigt. Och först kände jag, hur ska jag våga det här? Men det handlar ju om, som du vet som har lyssnat på boken, det här gymnasiearbetet jag gjorde, eller jag gick på gymnasiet, som jag då ville. Jag ville skriva om alkoholism, men kände att det var lite torrt och tråkigt, så jag ville ha mer personlig vinkel. Så då frågade jag min pappa om han kunde tänka sig svara på några frågor. Mm. Och just då bodde han, eller han bodde i alla fall då, han var nykter. Och vi bestämde träff. Dels så bara rann det ur honom, för han hade så mycket att berätta. Men han hade ju blivit mellan 40 och 50 handskrivna sidor och berättat om sin barndom, om sin tonår. Han berättade om första gången han drack. Och hur det var, och hur det kändes när han att välja bort mig. Och han hade ju verkligen beskrivit allting. Och han älskade att skriva. Så han var ju duktig på att uttrycka sig. Mm. Och det är därför jag har vågat skriva ur pappas perspektiv. Mm. Och en del som jag har träffat här i Norrköping som har kommit upp i såldboken har sagt att de kände min pappa. Och att de känner igen hans röst. Och det gör mig ju väldigt, väldigt glad.
Och en fråga som dyker upp som jag tänkte på också efter att jag hade lyssnat på den var ju också det här att hur var det för dig att få en annan bild beskriven av din farfar? För din farfar slutade ju dricka. Mm. Som jag förstår i alla fall. Ja, han fick ett helt annat förhållningssätt då, som du kommer ihåg. Men din pappa upplevde något helt annat. Hur var det att få den bilden när du ändå var 18 år? Då?
Mm. Det var jättetufft faktiskt. Jag hade fått lite av den här behandlingsassistenten som levde med min pappa ett tag. Men min farfar var ju, jag tycker väldigt mycket om min farfar. Han var en fantastisk farfar och han var inte minst ett stort stöd för min mamma och för mig. Men det var ändå någonting som gick sönder lite i mig och det var lite jobbigt där ett tag. Han blev gammal, han blev över 90 år, så han levde ju kvar väldigt länge, farfar. Och vi hade en fin relation och vi pratade mycket. Och därför, just för att det här jobbet jag kom upp och jag fick hantera det. Därför så var det också så att innan boken blev färdig så hade den en hel del kapitel som vi nu som handlar om min farfars uppväxt här i Norrköping. Så att jag kände att jag behövde, om jag ska liksom porträttera min farfar på det här sättet, som ju hände i min pappas sanning. Men jag tyckte så mycket om den här mannen, så då ville jag försöka för dem också. Så jag satt med farfar utan att berätta om den här boken. Så, ja men, jag gamla gillar ju. Han tyckte om att få berätta.
Mm.
Och han skulle kunna skriva en bok om honom också. För att det är inte så att en barndom, att man, ja men det var så här, därför gjorde jag det här. Men man kan ändå hitta liksom förklaringar till att det kan gå ganska snett.
Mm.
Det var en riktigt, riktigt tuff uppväxt han hade här i Norrköping på 20-30-talet. Så det gjorde, bara det att vi satt och pratade, han berättade väldigt mycket för mig, gjorde att det ändå blev lite lättare att förstå hans agerande.
Ja, vilken, ja, vad ska jag säga? Story.
Ja.
Hur mycket som helst. Jag bara vill runda av med någon form av, du refererar till en liten grej i din bok. Så ja, men jag tänker vi lyssnar lite så kan vi väl bara prata om det sen då.
Ja.
Magnus Uggla alltså.
Ja, det har man druckit till.
Han kör ju den här fredagsdrinken. Tror du att din farsa skulle gilla? Skulle han följa Magnus Ugglas fredagsdrink eller?
Kanske. Det är svårt att veta.
Eller får man skämta om det? Gillar du det? Alltså, kan man det? Eller? Alltså, jag tycker man kan skämta om allting.
Men ja, vissa kan inte. Ja. Absolut.
Vi har ju fått en del kritik i podden för de som inte tycker man kan skämta.
Ja, precis. Men kan inte de bara lyssna på en annan podd då? Eller?
Ja, men vi säger så.
Men
det finns
ju
lite allvar, tänker jag, i den här låten också. Sådär. Jag tycker det som framkommer ofta i din pappas perspektiv då är ju mycket det här, och som du beskriver fruktansvärt bra och han själv beskriver det nästan bättre, men just det här otroliga självföraktet som han måste ha känt och levt med under så lång tid. Liksom, hur är det för dig när du får reflektera tillbaka? Liksom, hur har det påverkat dig, tror du? Också en svår fråga, jag förstår. Men...
Ja, alltså jag... Det är en fråga. Men det... När jag ser tillbaka på det så kan jag ju tyvärr säga att jag egentligen aldrig såg min pappa riktigt lycklig. Inte ens de tillfällena då det faktiskt, då livet gick lite bättre och det såg ljust ut. Så känns... Eller jag har... Nej, det var som att jag vet inte, jag hade en period när han dog. Då jag liksom försökte trösta mig att livet var piss i alla fall. Alltså att han har det bättre nu. Det var någonting jag försökte ta fasta på när jag var 18-19 år där. Men jag kan känna så här att pappa fick ju liksom aldrig komma igång med liv. Alltså det var som att det var nästan kört från början. Så känns det. Han var alkoholist när jag föddes. Han hann inte leva så länge med min mamma. Och jag tänker också det här att... Jag menar... Mitt liv fram till han dog handlade ju hela tiden om att... Men nu kommer det gå. Nu ordnar det sig. Nu blir det bra. Och sen så kom det besvikelse. Och det känns som att... Jag vet inte... Han hade ju liksom aldrig någonting att komma tillbaka till. Alltså, okej, nu behöver han en stad och ja, men då får du vara nykter ett år, annars kan du inte få en sosbostad och då får du under tiden bo på det här stället. Och där var det i princip omöjligt att hålla sig nykter, för det här kunde man dricka och det där. Alltså det var som att, alltså, jag menar att det är någon ursäkt på något sätt, men han hade ju liksom aldrig någonting att hålla tillbaka. Förstår ni vad jag menar?
Jag förstår precis.
Ja, absolut. Men just jag tänkte på tillbaka till själva frågan. Där, liksom, men det är ju, jag tycker ju om den vinkeln på något sätt. För det är klart att det lämnar ett spår hos dig också. Då, att bara vetskapen att pappa har nog aldrig fått känt av att lycka för någonting. Och att det också kanske blir någon form av svart fläck i din själ på något sätt, men också det här att man kan trösta sig med att ja, men det kanske var skönt att han fick gå vidare. Du vet att du har pratat mycket om Freddy också, vars, jag vet inte om du känner till det, Erika, men Freddys mamma gick ju också bort i samma sjukdom. För inte så många år sedan ju. Och det var lite det du pratade om också då, Freddy. Är att ja, men ändå är lidandet slut liksom. Och att en viss lättnad i själva sorgen också. Att det är dubbelt. Eller vad tänker du?
Jo, men jag tänker så. Jag bara landar i en grej. Dels när jag liksom ströläser. Och när jag hör dig berätta, Erika. Att det är ju, jag landar i på något sätt. Och det som gör mig lugn i det här. Och det kan låta liksom enkelt och så här. Men tro mig, lyssnare där ute. Att jag har ägnat timmar på att tänka på det här. Varför gör han så? Varför gör hon så? Varför liksom, hallå, åratal. Så jag tycker att jag har rätt att säga att jag landar i och liksom får ett inre lugn när jag säger att det här är en sjukdom. Och då landar jag mer i att jag tycker det är så förbaskat onödigt när jag hör sånt här. Eller när jag pratar om min farsa eller min morsa. Det är så jävla onödigt. Du har kastat bort ditt liv helt i onödan. Du har gått runt och varit sjuk i alkoholism. Och aldrig tagit till dig möjligheterna till hjälp. Eller haft turen, om man kan säga så, träffa personer som har fått in dig på rätt väg. Eller vad som helst. där landar jag liksom, och då landar jag med att liksom det är så jävla onödigt. Där liksom, det är så onödigt. Och så tänker jag om min farsa idag, han lever ju fortfarande liksom och har lyssnat och, på podd och allting. Och jag har ju ändå valt att prata om det här trots att han lever. Morsan är död liksom, så där, men hon skulle vara stolt över mig, det vet jag. För att det är en sjukdom och det är så jävla onödigt. Det är så onödigt att din farsa också ser bort hela livet. Det är väl ingen som vill missa sina barn. Det är väl ingen som vill försaka dem. Det är ingen som vill det. Men om du är sjuk så styr du inte riktigt över det själv. Vi kan inte blamea dem. Vi kan inte vara arga på dem. Jag kan inte ens vara arg på min pappa. Jag tycker synd om honom. Han är sjuk. Där landar jag. Och då hjälper jag mig själv också när jag landar där liksom. Vad känner du när jag säger så, Erika? Går jag för en enkel väg, tycker du?
Nej, verkligen inte. Jag känner igen mig jättemycket. Jag har ju heller inte varit arg. Jag har varit kanske kortvarigt arg som tonåring. Men jag känner ingen ilska. Det är precis som du säger, så otroligt onödigt. Och det är så tröstat av ett liv. Men jag kan känna lite genom, alltså som du säger, att du väljer att prata och berätta om det. Och det är ju verkligen ett sätt att ändå göra någonting, man kanske inte kan säga så, men göra någonting bra av det. Alltså, låta det komma något gott ur dig. Då känner jag att jag gör min bok. Jag lämnar inte bara vid det här eländet och var sorgligt att han dog och var onödigt, utan nu har jag skrivit den här boken och tänker att jag vet nämligen att han hade ju en tanke om att, han pratade ofta om det, att jag vill prata i skolor. Kan jag se till att en ungdom inte hamnar här, så är det värt allt. Och det är lite så. Jag tänker liksom inte att det här är bara min bok. Utan det här är ju pappas bok också. Det här är liksom våran bok. Och på något sätt hjälper jag honom lite att få ut det. Och kanske kan vi då tillsammans med den här boken hjälpa någon, tänker jag. Och då har det inte allt varit förgäves. Men det är som du säger, det är bara så himla onödigt.
Vad skulle du, om vi är inne på det här spåret, och vad skulle du själv säga till barn som, alltså både stora och vuxna barn som är av sig och eller som lyssnar på det här nu och känner igen sig? Vad kan man skicka med? Har du några bra råd eller ord på vägen?
Alltså jag har tänkt på det många gånger, även vad jag hade velat höra och som jag nog inte fick höra. Det allra främsta skulle jag säga, det är väl att det har ingenting med dig att göra. Det spelar ingen roll vad du gör eller inte gör. Det har inte med dig att göra. Och det hade nog jag måste av att höra. För att jag hade många tankar om att nu har inte jag hört av mig på ett tag. Kanske om jag fick höra att nu dricker jag, så kommer jag, usch, nej, jag har inte ringt på ett länge. Eller, alltså att jag skulle vara involverad på något sätt. Så att just att känna, att förstå att det här handlar inte om mig på något sätt. Det tror jag är väldigt viktigt. Och sen tror jag också att, för jag trodde att jag var helt ensam. Jag tror inte att jag någon gång, i alla fall som barn, reflekterade över att någon annan kunde ha en likadan pappa.
Nej, inte jag heller.
Det hade också varit fantastiskt att veta att det fanns fler i samma situation. För det trodde nog inte jag.
Nej, men alltså, jag tycker det är ett lysande ord, och just det här att liksom ta bort sig själv från skuldbiten. Det spelar liksom det är varken din förtjänst att pappa blir nykter, och det är inte din förtjänst att han dricker. Det är hans beslut att vara nykter eller att vara full. Det är ju många som kämpar med att de ska bli nyktra, och nu är jag där och kontrollerar om jag bara försöker lite mer, om jag är en lite bättre dotter och sådär. Och du beskriver ju hela den här resan bra i boken. Vad säger du, Freddy?
Ja, det är så mycket tankar som kommer upp. Alltså det här ämnet är ju...
Barnen som lider har ju varit vårat, därför vi startade podden överhuvudtaget, ska ju nämnas liksom, att vi vill liksom sprida budskapet för barn som lider. Det är liksom våran hjärtefråga.
Ja, men så är det, och jag kanske tänker, jag minns själv när jag var kid liksom, och gick igenom det här, men fast allt ifrån vi skulle åka ner till något något ställe som hette Kolbodabaden. Jag tror inte det finns längre, det ligger lite utanför Kalmar. Och alltså bara känslan av, du pratade innan du vet att gå på restaurang och man visste att det här blir ett jävla jobbigt, obehaglig grej. Du är på helspänn, du är liksom som en spänd pilbåge som är beredd att fånga alla glas som trillar överallt. Du är så observant på vad som sker, hur mycket han dricker, miner, blinkningar med ögon, allting. Och vi skulle liksom ner där och bada då. Det är ju massa kompisar och föräldrar och så där liksom. Och jag vet att farsan är rätt tankad här liksom. Att, men vi tvingas ändå gå där och liksom vara där och folk tittar och han snubblar och det. Alltså, då tyckte jag att det var så jävla orättvist. Nu tycker jag det är så synd, men då tyckte jag att det var så jävla orättvist. Varför kunde inte jag liksom få ha en farsa som liksom, ja men... Mm. Var som alla andra liksom. Och jag fick också känslan av den liten, i alla fall jag utsattes för det. Och det stör mig lite att jag utsattes för att det fanns ju andra föräldrar såklart bland mina kompisar i skolan som drack alldeles för mycket. Men på något sätt när de fick tanka av mig informationen när jag var hemma hos dem och lekte och de liksom haglade små fina frågor under bordet till mig om farsan. Det fick de själva att må lite bättre på något sätt liksom. Och det är så klassiskt liksom. När jag sitter och pratar med en aktiv alkoholist idag eller någon som är ny. Ja, men du vet, jag dricker inte lika mycket som han i alla fall. Och jag kan i alla fall sköta mitt jobb. Och, ja, men du vet, man håller hela tiden på att rättfärdiga sig. Men jag kände att de gjorde det genom mig. Och det tyckte jag var så jävla hemskt.
Man önskar att de vuxna visste bättre.
Ja, men verkligen.
Men det är ju, vi har ju återkommit till det här i den här podden jämt ju att vi måste slå hål på skammen i den här problematiken. För det är oftast det som gör att det blir den här hanteringen av det också. Att man liksom inte vill låtsas om det riktigt. Exakt. Det blir inte, ja, så verkligen. Farligt. Och, eller?
Mm. Precis, och alla de där situationerna också med som badet och när jag var på restaurang och sådär. De var ju, hur jobbiga de än var så var de så otroligt viktiga. För jag behövde berättelser när jag kunde berätta. Alltså jag behövde säga att jag står på restaurang med min pappa, mina kompisar, eller att igår var jag på restaurang med min pappa. Det spelar ingen roll hur det gick. Jag var liksom, jag behövde ha de här berättelserna. Mm. För att, precis som ni precis sa, att menar, det man vill är ju bara att få vara normal, bara ha föräldrar och göra normala saker. Det strävar jag så mycket efter. Och när ett möte inte gick bra, och sa jag heller ingenting när jag kom hem till mamma, för att jag ville ju inte att hon skulle bli arg till pappa eftersom han redan hade så mycket bekymmer. Så att,
aha, precis.
Allt det som skedde höll jag ju också inom mig.
Har det också påverkat dig som, nu berättade du innan här att du hade två tonårsgrabbar och sådär. Har dina barn nu fått en extremt normal uppväxt som motkraft mot det du har varit med om?
Ja, men det är nog faktiskt. Det är nog rätt normalt faktiskt. De har ju en uppväxt som inte alls liknar mig. Så är det ju verkligen. Absolut.
Nej, men skämt åsido, men just det här ibland. Så när den här pendeln ska slå tillbaka så kan man ju liksom kanske vara så här. Nu ska jag verkligen, mina barn får precis allt som jag inte fick och sådär.
Ja.
Bli en stark drivkraft.
Nej, men sen tycker jag också det är viktigt att, och det säger jag när jag är ute och säljer min bok, att det här är ju inte en berättelse om min uppväxt i ett missbrukarhem heller, utan jag bor ju faktiskt i en ganska trygg familj. Där, eftersom min mamma lämnar min pappa tidigt och jag får en ny man och jag får tre syskon. Så jag har ju den här trygga familjen också. Och sen lever ju min pappa liksom utanför den här bubblan. Han finns ju hela tiden där. Han är liksom frånvarande men ytterst närvarande eftersom han är i mitt huvud i princip hela tiden. Men jag har ju också den här... Jag växer ju upp på många sätt normalt och tryggt också. Jag har inte jättemånga... Jag har ju minnen från... pappa i våran lägenhet och lite tidiga minnen och så. Men sen, jag är väldigt tacksam att min mamma stod emot och insåg att det inte gick att leva med pappa.
Ja, och jag tror att, och det där är ju också en sån svår sak, tänker jag, just det här med att ha styvföräldrar och sådär, och hur man, var ska jag lägga lojaliteten någonstans? Blir min riktiga pappa nu förbannad ifall jag visar lojalitet med min styvpappa, eller vad man nu använder för ord, bonuspappa, eller alltså, det är nog inte helt enkelt som barn heller att var ska jag visa min lojalitet och vad är okej att visa och sådär.
Absolut, och eftersom jag var så himla med att jag ville ju verkligen stötta min pappa och hjälpa min pappa, så jag var tydlig, jag kallar honom för styrpappa, det låter kanske lite hårt, men jag var tydlig med att du är inte min pappa, jag har en pappa.
Ja, precis. Ja.
Vi fick en fin relation, men jag skulle aldrig hela mitt liv kunna säga pappa, även om jag var bara 4 år när han kom in i mitt liv, så det är väldigt viktigt för mig att poängtera att jag har en pappa.
Tänk Erika, i ett hus 30 mil söder om dig så pågick samma sak. Med 4 syskon som öppnar det här lilla köksfönstret ut mot innergården där de satt. Min vackra, snygga mamma med hennes nya kille. Och vi ställer dit mina stora högtalare som jag har köpt på typ av sån här pyramidtolva. Satan vad högt jag kunde spela med dem. Ja. Och vi kör på Snowleafs. Har ni hört dem? Kung CP med Snowleafs. Kungen, han är helt CP. Kan jag skriva sitt? Det är inget roligt. Men de kom då, så det är skit i texten. Den står jag inte för. Men liksom, han skulle inte komma in här. Den jäveln.
Så det var Kung CP?
Ja, det var liksom vad vi satte på den hemskaste låten vi hade på skiva. Ja. Och det var Kung CP med Snowleafs.
Ja. Hade jag haft den kanske jag hade satt på den också då.
Ja, jag tror det liksom. Bara för att stanna i trädgården. Mm. Din jävel. Ja, helt sjukt. Så det pågår. Och det fina med det här, eller det fantastiska, när du ger ut din bok och vi ger ut vår podd, det är att vi förmedlar det här till hur många andra människor som helst. Att de är inte heller ensamma. Det pågår just nu. Just nu spelas Snowleaf någonstans för en ny kar som träder in. Mm. Som så här i efterhand för min del var en fantastisk människa. Som jag fortfarande har kontakt med. Som jag fortfarande, trots att de skilde sig efter 20 år, och mamma, hon började dricka för mycket, hon också. Och, ja, men du vet sådär. Vi firar fortfarande födelsedagar ihop, Håkan och jag och våra barn. Och, alltså, det är ju en fantastisk människa.
Mm. Absolut. Mm. Så,
och det är samma för mig, han heter också Håkan.
Är det så? Nej, men vad fan?
Vi höjer glasen, höll på att säga, för Håkan. Och, nej, men ja. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst sen jag spelar in liksom, men någonstans måste vi börja runda av det här fantastiska samtalet vi har haft med dig.
Ja, jag vill inte det. Jag vill höra mer. Fast jag vet, det blir skitlökigt och långt. Så.
Är det något mer som du tänker på så här, Erika, som du, det här skulle jag vilja förmedla, eller vad känner du just nu?
Jag känner ju det för en jättestor tacksamhet till er som driver den här podden och som ger mig möjlighet att komma hit och prata om min bok. Och att ni gör det arbete som ni gör. Tänk om det hade en funnits poddar när jag hade behövt den och få lyssna till er. Det hade hjälpt mig jättemycket. Istället var det någonting som man inte pratade om. Jag känner mig upprymd och jätteglad över att få prata med er.
Ja. Och ömsesidigt.
Ja.
Det är,
och jag tycker att vi på något sätt också förlåter våra pappor. Ja. För att det är på något sätt, det är inte deras vilja. Det är inte något de vill göra så här mot oss. Eller mot deras barn. Eller mot dig, Erika. Han ville inte det.
Nej.
Det är en sjukdom. Men ni inte fattar, det är en sjukdom. Ja.
Och det, man har rätt att både vara arg och, för det finns ju de som alltså syskon och så som tar en annan väg. De är förbannade och bittra, det får vara okej för dem.
Ja.
Men det går också att ta den här mera förlåtelse-förståelsevägen också. förr eller senare. Så vi ska himla också nämna det här med våra sociala medier. Två fyllon och en sanning och beroendesnack.se. Ja. Och givetvis dina är rika så att folk går in och följer dig på Instagram. Och vi kommer lägga ut allting på våra sociala medier om det är okej.
Okay. Ja, det är bara jätteroligt. Jag finns på plattformen, jag på att säga. Men Erika Eklund, bara mitt namn helt enkelt. Erika med C. Ja.
Så jävla härligt.
Man mig och mina böcker och
så. Tack för att du finns, Erika. Och tack för att du skrev den här boken och för att du ville vara med oss.
Ja, men tack detsamma. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Och du, bara sista frågan. Vem tyckte du var bäst av mig och Danny idag då?
Jag kände att det var en väldigt bra kombo.
Ja, hon är tack. En diplomat, Freddy.
Ja, just det. Det sa du ju. Du, puss och kram på dig nu, Erika. Ha ett bra liv.
Ja, tack detsamma.
Ja.
Ja.
Hej då. Hej då.
Hej då. Hej då. Hej då.
Men du orkar inte springa mer, orkar inte fly igen. Ge inte upp.